En podcast från Aftonbladet.
Simon?
VM-feber i centrala New York, frågetecken.
Jo, stan kokar. Alla pratar Frankrike, alla pratar Spanien och grejer.
Fortfarande alltså, okej. Jag utgår från att du inte är sarkastisk, för det har ingen plats för.
Det vore mig främmande. Det har ju sina sidor sådär. Nu har varit inne i kollat fanzonen med Times Square och grejer, men det där med alltså den här sortens städer, det ska jäkligt mycket till för att saker ska märkas ju. Jag tänker, ett OS i New York, det märks nog. Men ett fotbolls-VM med 6 matcher, det är inte så att stan står och svajar och vajar direkt.
Ja, alltså jag kände ändå att när jag var i New York tidigare under mästerskapet så nog fan kändes det av. Så jag undrar om det inte kanske just klingar av lite i takt med att det är färre och färre deltagarnationer som fortfarande har en närvaro.
Det kan vara så, framförallt att en nation inte är så jäkla närvarande längre, kan väl ha sin effekt möjligen. Det var väl lite svung och drag när USA fortfarande spelade fotboll. Det gör de inte längre, så att, nej, men jag, min känsla att det är andra städer kanske man märkt mer, eller ja, framförallt så i fotbollslandet Mexiko märktes det mer på gator och torg än vad det gör i stora jäkla New York. Men det är väl logiskt och rimligt. Du, ja. Hur märks det i Dallas då?
Dallas är vad Dallas är. Du är väldigt väl medveten om vad Dallas både är och inte är. Nu ska jag i och för sig säga att jag har ju valt en lite ny ingång till Dallas för att jag kände att jag behövde det. Jag kunde absolut inte bo i Frisco igen, för det vet du bättre än jag. Att har man varit där uppe i anslutning till svenska landslaget i några veckor eller några dagar, så är det tillräckligt. Jag vill inte heller bo i downtown, för downtown är inte min plats på jorden här i Dallas. Så jag gjorde det som jag rekommenderar alla vettiga människor att göra när du angriper den här typen av metropoler där det inte är självklart vad ingången egentligen ska vara. Du gör en sökning och du bokar rum i The Art District, The Artisan District, The Bohemian District. Och jag behöver inte fråga dig, do you like art? För jag vet att du ser uppsidan. Så när jag ju faktiskt kunnat närma mig ett Dallas med ett lite mer mänskligt ansikte här sydöst om stadskärnan i det som heter The Bishop Arts District. Här går människor från punkt A till punkt B. Här finns det små egensinniga kaféer, här finns det oberoende bok- och skivbutiker, här finns det här som i alla fall jag behöver av en stad, och det finns dessutom elsparkcyklar. Och då tänkte jag att nu jävla ska jag verkligen slå mig fri från Dallas bojor. Jag tar elsparkcykeln från mitt konst- och bohemkvarter hela vägen in till downtown där jag ska möta upp Linn Nordström, och så kommer jag känna mig som en sån jävla freedom rider. Och det gjorde jag i 10 minuter, en kvart. Men sen följde jag ju de aviserade vägarna in mot downtown, och det är ju så att innerstadskärnan här är ju skyddad av ett jävla nät av liksom motorvägar som utgör en typ av ringmur. Så det går ju inte så jäkla länge innan jag plötsligt står med min elsparkcykel ute på en fyrfilig jävla highway och bara svischa förbi jättesuvs. Och då är du inte så kaxig med din elsparkcykel i höger fil. Så då fick jag hålla nerverna och kursen i en kvarts lite skakig seglats fram till själva stadskärnan. Så jag har både erövrat Dallas idag, känner jag, och fått staden fråntagen mig igen. Jag ville åka elsparkcykel ut efter middagen, men kände att det har jag inte i mig. Utan då sätter man sig en jävla lyft, och så har Dallas vunnit ändå till slut.
Det är, jag brukar återkomma till den sortens situationer, eller typsituationer, när man har erövrat något, and like that it's gone. Den här scenen i Lars von Triers Riket med diskarna som står där i källaren.
Diskarna.
Och säger att, du kommer ihåg diskarna? Diskarna Bob?
Jag är svag på Lars von Trier. Jag är svag på film, men det vet du.
Ja, men här är tv-serier och grejer. Han säger, jag trodde jag visste det hela, men upp så var det väck. Var det så det kändes när du fick vika ner med vojen?
Nej, det var inte så att jag liksom förlorade någon förståelse eller insikt. Jag vek aldrig ner mig, utan jag härdade ut och tuffade framåt. Men jag gjorde ju det med skräck i styret. Det är bara att erkänna. Krampaktigt höll jag om styret samtidigt som de tutade bakom mig. Och det kom någon jävla buss i 200 knyckor på att blåsa mig över vägbron. Och då känner jag att fan, den här storskaliga trafiken, den är inte för mig ändå. Och jag vet inte om jag trodde jag någonsin hade det.
Trodde du någonsin det?
Ja, men det trodde jag. Jag trodde att jag kunde åka elsparkcykel in i Dallas utan att behöva skickas ut på de fyrfärliga motorvägarna. Men så var det inte, för du kan inte komma in i Dallas stadskärna på något annat sätt än att försöka tampas med världens största stadsjeepar i 200 blås. Och den kampen, den trodde jag aldrig att jag skulle vinna. Jag trodde jag skulle slippa den. Men när jag insåg att jag befann mig mitt i den, ja, då gällde det fan bara att få till en så bra mattflykt som möjligt.
Ja, men stolt över dig. Det är ändå så att du hänger i Bobo-kvarteren och du viker ner med en Ivoy. Jag vet inte riktigt vem du är än, men jag gillar det. Jag gillar vad jag hör och gillar vad jag ser. Jag gillar utvecklingen i Erik Nivas hela personlighet. Jag tycker om det.
Still here. Det är allt still jag säger. Here.
Ja, visst. Den kan jag dra förresten apropå där jag befinner mig och saker som ofta återkommer till. Jag vet inte om någon i hela världen kan ge mer bistånd med det här klippet, men ett av mina favoritklipp som jag aldrig riktigt hittat tillbaka till, som är från 9/11 och som är själva sinnebilden av det som senare kommer att döpas till Main Character Syndrome.
Så det är svårt att hänvisa till favoritklipp från 9/11, men visst, du ska få din chans.
Ja, ge mig chansen. Vad är det man säger? Tragik plus tid blir komik. Jag vet inte om det blir komik, men just klippet i sig äger sin konstnärliga verkshöjd. Det är alltså precis efter att Torn 2 har liksom, ja, rasat, det vidriga bilder, det är nyhetssändning direkt. Man ser hur folk flyr för sina liv, eller de vet inte riktigt vart de ska någonstans. Och det är liksom dammiga ansikten, det är blod och det är sorg och det är panik. Och hela världen har gått under. TV-kameran rullar och det är någon, ja, vad kan det vara, 45-50 kanske, mustaschbeprydd.
En kille som är yngre än vad du distans. Är, det är det vi ska
exakt
klargöra.
Så. Aha, han var det inte. Han kommer springande, han ser kamerorna, han tittar in i kameran och säger still around folks, still around.
Ja, nej, det är the unbreakable American spirit, det kan jag inte problematisera.
Nej, det var honom det handlade om och så vidare. Men du, vad fan, fotboll.
Snart dags igen, var ett tag sedan.
Snart dags igen, ja, hur känner du inför det?
Jag känner ju starkt i frågan. Nej, men det går ju, eller det är inte bara god, det är nästan oundvikligt att någon gång under en VM-turnering, framförallt då en utvidgad VM-turnering, uppleva att man kanske inte går lite tomt, men att man fastnar i ett skede där allt känns ganska jämntjockt. Jaha, igår var det åttondel mellan Frankrike och Paraguay, och dagen efter är det åttondel mellan två lag som jag glömt bort vilka de var. Och det här säger jag samtidigt som jag älskar åttondelar specifikt. Men det finns absolut passager av ett långt mästerskap där du inte riktigt längre klarar av att fortsätta skilja träden från skog. Men den fasen är ju definitivt över nu. Det är 4 matcher kvar, varav jag bara erkänner 3 av dem, för jag erkänner inte bronsmatcher. Så det är 3 matcher som återstår. Det är först då en semifinal mellan det som väl måste beskrivas som världsfotbollens 2 dominanter under den senaste 30-årsperioden. Och sen är det världskrig i övermorgon. Men det tar vi väl då. Och just nu fokuserar vi på det förstnämnda VM-semifinal mellan världsfotbollens två dominanter de senaste 30 åren. De åren jag har varit yrkesverksam med detta. Och i de flestas ögon väl den här turneringens hittills två starkaste lag. Vad fan går man inte igång på det? Så vet jag inte vad man har det här till.
Mm. Sen, det är svårt att dribbla sig runt det faktum att matchen spelas. 2014, alltså på det som är...
Bastilskiten.
Ja, Bastilskiten 240 snart år tidigare. Alltså Frankrikes nationaldag. Och det som kommer märkas här och nu är väl snarare att det är 10 år sedan terrorattentaten på Promenade des Anglais i Nice. Det kommer att bäras sorgband för Frankrike. Det kommer att...
Är det så? Har man FIFA kommer att minnas, accepterat det?
FIFA har accepterat det. De har väl öppnat den dörren. Det var ju från franskt håll inte minst då var man ju upprörd över att Argentina fick bära sorgband när Ratin hade gått bort, men att Frankrike förvägrades att göra det när Deschamps mamma. Mm. Jag kan se linjen i det. Att om man nu inte accepterar att lag och förbund själva får avgöra om man tycker att det är dags, så finns det en jag vet inte, en principiell skillnad på en förbundskaptens mamma och en före detta lagkapten för ett landslag. Men skitsamma.
Det är ett jättestort problem om förbunden får bestämma själva. Det tycker väl jag känns som den instinktivt rimliga hållningen.
Ja, nej, men det kan man absolut argumentera för. Men om de nu inte får göra det och det är FIFA och arrangören som ska dra några linjer som där man har någon slags krav eller system för hur det går till, så kan jag se hur det funkar. Nu har Macron i alla fall bett om att det här skulle betyda mycket för oss att få minnas de, var det 80 drygt offren för terrordådet i Nice då, som väl var det som blev någon slags slutpunkt på det EM-slutspelet. Förresten, hur kommer du ihåg just det där? Du var ju upptagen med annat just där och då.
Ja, och därför oproportionerligt svagt. Alltså det som var min personliga bakgrund för de som nu eventuellt är intresserade när Rando öppnade den dörren, det var ju att jag åkte till EM-slutspelet i Frankrike väldigt orolig för vart allt skulle ta vägen mot bakgrund av Bataclan och mot bakgrund av Bryssel och mot bakgrund av det som hade varit extremt turbulent och terrortyngt år i den delen av Europa. Sen gjorde jag väl 10 dagar eller något på EM 2016 och sen fick jag lov att avbryta mästerskapet eftersom att min sambo hade utvecklat havandeskapsförgiftning och vi behövde förlösa vårt andra barn med akut kejsarsnitt. Så det fanns inte så jävla mycket att fundera på kring någonting, och där inkluderar jag egentligen terrordåden i Nice, för det hände en del under de veckorna vi låg på prematuren. Det var Brexit, det var Trump, det var Nice, och jag sket rätt mycket i allt det där, för det fanns annat att fundera på. Så min relation till Nice är nog emotionellt svagare än de flesta, definitivt, jämfört med dig som ju har tillbringat så mycket tid i den delen av världen.
Ja, det går inte att låtsas som någonting annat att det tog mig oerhört hårt, och det var ju ett speciellt, som du säger, att det var ju verkligen spända nerver före det EM-slutspelet, för att det hade hänt saker i Frankrike och i världen så gjorde att det var skarpt läge. Jag vet att vi hade en massa genomgång med terrorexperter och åkte ut till Frankrike med rådet att undvik folksamlingar.
Det rullar under ett mästerskap.
Vi ska göra vårt bästa, kompis. Men det hände ju ingenting under EM. Det var ett fantastiskt EM på jättemånga sätt. Och sen så kom man hem och för min del så är det semester och det är lite lugnt. Tills man liksom någon sen kväll på väg in i någon sorts sömndimma så kommer rapporterna och flasharna från det som då är mitt andra hem. Eller framförallt var det då. Och liksom en sträcka och en promenad. Jag har gått väldigt, väldigt många maraton i mitt liv, så såklart att det var fruktansvärt. Och det ska man nu då minnas. Och jag vet att det är ju intressant det här också att den politiska inramning som finns här och nu är ju att, att Pedro Sánchez kommer ju se, alltså Spaniens premiärminister kommer att se matchen i Paris. För att de då försöker lappa ihop ett större och kamratligt förhållande och politiska överenskommelser med och samarbeta med mellan Frankrike och Spanien. Parallellt med att andra krafter i Spanien absolut inte vill ha det då, alltså de mer nationalistiska krafterna med Vox i spetsen. Så att det rör på sig på den fronten mellan de fransk-spanska relationerna, så att säga.
Ja, men det är ju ändå ofrånkomligt att stanna kvar vid, eftersom att vi ska närma oss matchen och prata upp den på vårt sätt. Och där är det inte nödvändigtvis bara en fråga om huruvida Pedri eller Fabian Ruiz startar på spanskt inne mitt fält, utan där tar vi ju in det som har blivit en sån enormt stor, ja, om inte skandal så i alla fall diskussion under de senaste dygnen. Det som har utgått ifrån Mariano Rajoy, alltså den före detta spanska premiärministern, den före detta spanska regeringschefen, som fick lite feeling när han formulerade en krönika i den spanska tidningen, eller den spanska sajten El Debate, häromdagen. Och det han gjort löpande under VM, han har liksom fått mandatet att kossera kring turneringen utifrån då sin position som före detta premiärminister.
Jävligt platta texter, ska man väl säga.
Ja, nej, det har inte varit någon särskilt lyckad redaktionell utnämning ens tidigare. Men nu, ja, är det väl lite upp till tolkaren att bedöma om han försökte vara lite spetsig och lustig eller om han lät sin ideologiska penna löpa fritt på andra sidan regeringschefsämbetet. För det han skrev var ju i alla fall att ja, nu ska Spanien möta Frankrike i VM-semifinal. Och Frankrike, ja visst, det är ju ett lag på den allra högsta nivån, men det är ju också ett lag utan fransmän. Och det är ju inte så att den meningen behöver tolkas på något särskilt sätt, utan den finns där för alla att se, läsa och uppfatta. Och det har ju egentligen inte Rajoy heller försökt backa ifrån, utan det han anspelar på, det är ju då en idé om nationell renhet baserad på ras eller hudfärg snarare än någonting annat. Och det här är ju då liksom en idé från den yttersta extremhögern, men nu då framförd av en person som ledde det politiska Spanien för bara några år sedan. Och det är ju på så sätt fullständigt häpnadsväckande. Det behövs inte dras några svenska paralleller, för det funkar liksom inte att säga att det är som om Fredrik Reinfeldt skulle formulera något liknande. Det skulle han aldrig göra, för hans ideologi såg helt annorlunda ut. Men det finns ju vissa paralleller med att Partida Popular, alltså Mariano Rajoys parti, det högerkonservativa partiet i Spanien, har blivit pressat att, eller visat en vilja att, gå längre och längre åt höger i dagens politiska debatt och diskussion. De pressas ju av Vox, som du nämner, som ju då blir någon form av spansk variant av Sverigedemokraterna i jämförelsen. Men när Rajoy formulerade sig på det här sättet, så var det ju till och med så att Marine Le Pen i Frankrike reagerade med att liksom bara avfärdande försöka slippa komma i kontakt med det här uttalandet, den här skrivningen. Marine Le Pen beskriver det som rasistiskt. Och från andra delar av det politiska Frankrike kommer ju rimliga reaktioner som rätt och slätt bara slår fast att Frankrike har ingen hudfärg. Alltså Frankrike har ingen etnicitet. Frankrike är ett politiskt projekt knutet till, vad är det nu, idén om den femte republiken? Är det en femte vi är inne på?
De kommer och går, ja.
Ja, det är väl den femte. Mm. Och precis som du refererar till tidigare finns det ju på regeringsnivå nu annars ovanligt bra relationer mellan Frankrike och Spanien, och Pedro Sánchez, alltså nuvarande premiärminister, kommer befinna sig i Frankrike under deras nationaldag, under vår matchdag, och kommentera det hela med att säga, ja men, må det bästa laget vinna och må rasismen förlora. Och så långt är det väl liksom väntade reaktioner från politiskt håll, för de är förskräckta och de är väldigt definitiva i sina avståndstaganden. Visserligen vägrar ju Partido Popular i Spanien att ta avstånd från Rajoy, än mindre sparka ut Rajoy från partiet, utan de verkar ändå liksom tycka att det här är en helt okej formulering. Men från alla andra politiska aktörer, inklusive då ytterhögern i Spanien eller i Frankrike, så kommer det distanserade uttalanden. Men ja, det kan man ju förvänta sig. Sen blir det ju mer, kanske inte mer intressant, men det blir mer konkret för oss när det hela förflyttas till fotbollsmiljön och till fotbollslagen som ska spela den här matchen. Och nu ikväll, det som är kvällen före match för oss, då skickade ju Spanien ut Lamine Yamal. Och många vill höra honom prata om mycket, såklart. Hur ska han agera för att sätta Luka Dinj på bakfoten? Och vad är det egentligen som gör att poängen inte har blivit fler i detta VM? Och så vidare och så vidare. Men ofrånkomligen också, ja men, vad har du att säga om det här med Rajoy? Och han var ju som vanligt liksom välformulerad. Han är otrolig för att vara 18, eller fyllde han 19 idag? Fyllde han 19 i morgon? Fan, fyller den jäveln 19?
Han fyller 19 under VM i alla fall.
Mm. Ja, men det är så. Det är någon av de här dagarna. 13 juli, det är idag. Grattis, Lamine.
Ja,
du har fyllt 19. Ja, nej, det är klart, då kan man förvänta sig helt andra saker än man kan förvänta sig av en 18-åring. Men att han ändå konkretiserar det hela på ett sånt sätt och summerar i slutändan som, är det något vi har fotbollen till? Är det något fotbollen är bra för? Så är det för integrationen. Alltså det är en av de absolut största samhällsfunktionerna som fotbollen numera har. Inte minst för att det så uppenbart numera är en immigrantsport. Och vi har redan refererat till det här att en fjärdedel av alla spelare i denna VM-turnering, ja, de är födda i ett annat land än det de sen har kommit att representera. Men ja, det var Lamine Yamal, och det är jättevärdefullt att han är så insiktsfull och välformulerad och att han klarar av att möta den typen av presskonferens när han just har fyllt 19. Men du såg vem Spanien skickade fram igår, eller? När det här med Rajoy var färskt.
Ja, jag noterade att Borja Iglesias var ute och snackade. Mm.
Och det är ju jävla fantastiskt. För liksom Borja Iglesias, pandan från Vigo, eller Santiago de Compostela uppe i nordvästra Spanien, han är ju ändå en lite liksom oväntad typ av fotbollspolitisk förkämpe. För när man bara ser honom på plan, då är han ju en ganska liksom oöm och traditionell centerforward som stångas och fightas och krigar för varenda jävla boll. Och är man som jag är, så kan man kanske få vissa fördomar om den traditionella liksom machismo-spanjoren längst där uppe på topp. Men Borja Iglesias är ju allt annat än detta utanför planen. Han är ju till att börja med, ja, men det vi hoppades att Seydou Keita skulle vara igår. Det som Vicar Storasjo var för Frankrike 98, alltså en entusiastisk amatörfotograf som dokumenterar bakom kulisserna. Han är då en filmare och en fotare berättare som alltid har med sig kameran och skildrar vad som händer i miljöer som vi inte kommer åt. Så en dag ser vi fram emot Borja Iglesias film om VM 2026 inifrån det spanska omklädningsrummet. Men innan vi får se det verket så kan vi ju bara gå tillbaka lite grann och reflektera över hans karriär och den person, spelare och aktivist han kommit att bli. För det finns såklart någonting i det här i att Borja Iglesias var en late bloomer. Han etablerade sig ju inte i den spanska högsta ligan förrän han var 25. Och det betydde att han var tvungen att förhålla sig till världen utanför toppklubbsakademierna. Och den världen har han ju blivit kvar i. Han refererar fortfarande till allt som att han lever i liksom den verkliga världen där vanliga människor bor. Men så är han lite på besök med sin kamera i den här elitfotbollsvärlden. Vilket han tycker är jättefascinerande. Vilket han tycker är något som har ett jättestort värde. Men vilket inte är något som ska definiera honom som person. Och sen det blev tydligt att han kanske tänkte på ett annat sätt än många andra elitfotbollsspelare, så har han ju fått lov att förhålla sig till det. Och det gör han ju gärna. För han är inte en kategorisk dömande person, utan han har ju tidigt sagt att ja, det är nog sant att de allra flesta fotbollsspelare jag träffar, de lutar politiskt åt höger. Men där är han ju rätt på det på ett sätt som exempelvis också kan användas för att förklara alla de här små gallupparna vi ser på typ sportbladet.se när det har genomförts någon typ av åsiktsregistrering bland allsvenska fotbollsspelare och 86% röstar på Moderaterna. Och det är lite så där, vad händer här? Men Borja Iglesias säger ju det som är sant, att det har ju inte så mycket med ideologi att göra. I den här kontexten, det är absolut inte någonting med främlingsfientlighet att göra, utan det här är ju människor som är uppvuxna i mångkulturella miljöer, men de vill inte betala så mycket i skatt. Och det är ju där liksom elitfotbollsspelarnas högerlutning börjar och slutar. De vill inte betala så mycket i skatt. Och det kan man
tycka. De vill inte vara med i moms.
De vill fan inte vara med i moms, för att ta en intern referens. Och jag är helt säker på att exakt så är det. Det är därför som det ser ut som det gör när det kommer till varför fotbollsspelare röstar som de gör. Men Borja Iglesias, ja, han är ju då en annorlunda typ av katt. Han tänker och fungerar på ett annat sätt. Han betalar gärna skatt och han tar dessutom gärna en hel del andra strider. Och det som först fick folk att förstå att det här är något annat än liksom tjurfäktaren från Galicien, det var ju när Black Lives Matter var som allra mest intensivt och Borja Iglesias började måla sina fingernaglar svarta för att signalera sitt stöd och sin sympati. Sen gick han vidare därifrån till att börja färga och måla sina naglar regnbågsfärgade. Först i liksom allmän solidaritet med hbtq-rörelsen och därefter på ett väldigt specifikt sätt för att signalera sitt stöd och sin sympati för det spanska damlandslaget och för Jenny Hermoso, som ju utsattes för det här jävla övergreppet av dåvarande förbundspresidenten Luis Rubiales efter VM-guldet 2023. Det känner alla till, vi behöver inte förklara exakt vad som hände. Men en konsekvens, som i sig kanske inte var så stor, men som var jävligt betydelsefull för honom personligen, det var ju att Borja Iglesias gick ut och förklarade att vet ni vad, så länge vi har den här förbundsledningen, då tänker inte jag spela för det spanska A-landslaget längre. Och det var ju lätt att raljera över det, för vem fan är du? Du har gjort vadå, 4 inhopp och en start. Vi skiter väl om du spelar för landslaget eller inte. Men för honom var det viktigt. Och för damlandslaget var det jätteviktigt att få det stödet från den spelaren. Och jag såg att det var någon av spelarna från det världsmästarlaget som bara häromdagen gick ut och skrev en så jävla öm och fin artikel om hur starkt hon kände för att Borja Iglesias hade fått hoppa in och göra en VM-debut som var 2 minuter lång i Spaniens match mot Portugal. Bara att fy fan vad han är värd. För han riskerade grejer för vår skull utan att han hade någon uppsida personligen, men utan att han hade något att vinna. Men bara för att han ville göra en offentlig poäng av att ställa sig på vår sida av historien. Och himlarna ska veta hur viktigt det var för oss och hur mycket vi värdesatte det. Och att nu Borja Iglesias får en liten, liten payoff. Eller nej, payoff är ju fel ord. Att det inte kommer att kosta honom hela hans landslagskarriär, sin VM-dröm. Att bara det var så jävla vackert för dem som såg det från det hållet. Och nu var det ju då liksom lite öppet mål och smashläge. Fan, Rajoy har snackat skit. Vi skickar fram Borja Iglesias. Och det var ju absolut så att det fanns en förväntan då på att helvete vad det kommer mullra nu. Och vad det kommer liksom sluggas med släggor och huggas med svärd. Men sanningen är ju att Borja Iglesias även i det här läget var resonabel och tolerant mot den intoleranta. Han betonar ju att ja, men det är obegripligt för mig att vi ska behöva vara kvar i den här skiten 2026. Alltså vad är det för någonting? Men samtidigt, ja alltså ibland, du säger dumma saker och du kanske försöker komma med någon form av sarkasm som inte landar. Och det finns säkert en anledning till att det formulerades på det här sättet, och Rajoy kommer säkert förtydliga, vi har inget behov av ytterligare polarisering, jag har inget behov av att fördöma hårdare än vad som krävs i ett läge när det är en mening som har skrivits. Så det var en horribel mening, den kommer från någon form av rasistisk ideologi, det är helt förkastligt, men vi kan låta det stanna där. Vi behöver inte pumpa upp ett ännu större kulturkrig än så just precis här och nu. Och det tyckte jag var föredömligt av Borja Iglesias helt enkelt.
Ja, 100%. Om jag ska foga i först med korppennan. Jag tror inte att Marine Le Pen har kommenterat Rajoy. Däremot är det någon av hennes ledamöter i Rassemblement National, alltså hennes parti, som har varit ut och kallat Rajoy för rasist. Det hade varit kul om det hade varit Marine Le Pen. Det hade varit liksom ännu mer, visat ännu mer på det totalbefängda. Men hon har nog varit tyst, tror jag.
Hon slängde ut sin farsa, alltså. Det får räcka.
Ja, det får räcka. Ingen av de allra tyngsta, inte bara där heller, men någon hyfsat publik topp i partiet i alla fall, som säger att det där är skit och det där är rasism. Det andra är att det finns någonting fascinerande med att jag har ju en stor idol, apropå de här sakerna, alltså kampen att våga göra saker som kostar någonting i den spanska fotbollen, och det är ju Vero Boquete från samma Santiago Compostela som Borja Iglesias. De är ju födda, och Santiago de Compostela är ju inte jättestort. Det är inte superstort, men...
Och Santiago de Compostela är också dunderreligiöst för de som inte har sina pilgrimsmål klara för sig.
Men det har vi väl.
Oh, ja.
Kan man voja leden, tror du?
Jag är helt säker på att man kan.
Nej, så det är två fascinerande människor. Sen så, det har ju någonting där han sitter och säger, jag håller med dig i din bild, eller min bild av Borja Iglesias är samma som din, att han är en, det är en resonabel. Ja, han kan lyfta Palestina-frågan. Han kan liksom komma ut som kämpe i den feministiska saken för jämställdhet och så vidare. Men han är också liksom en högst resonerande och en cool katt i allt det där. Frågan väcktes ju om nu, ni vinner liksom VM-guld med Spanien och ni bjuds in till Donald Trump och så där. Hur hanterar du det då? Han bara, nej men då visar jag respekt liksom, för det är så det fungerar.
Det är inte bara mig själv jag representerar.
Exakt så, utan då kommer jag stå där, men hans politik, hans sätt att se på världen, det är inte den progressiva syn som jag har, det är själva motsatsen. Men jag har också respekt för situationen och Det är ett sätt att visa respekt för, inte bara för Donald Trump utan för ämbetet och det han representerar och det amerikanska folket och jada, jada, jada. Och det tyckte jag att det var ett snyggt sätt att förhålla sig till alltihopa. Sen det andra är när han säger här att ja, men, som du sa, eller som du sammanfattade Sestoffit, att ska vi fortfarande behöva hålla på med den här skiten? Och det enkla svaret på det är väl, ja, att det här VM:et har ju verkligen visat det. Alltså det här franska landslaget som ju är den starkaste symbolen för liksom det multikulturella samhället på något sätt. Då. Alltså de har ju på sina, jag vet inte om det andra eller tredje tröjan, så står det till dem så här, no défaillance, no cynisme, alltså våra skillnader förenar oss. Och vad har de liksom utsatts för då? Ja, men det är ju den här Mariano Rajoy, ja, från högsta politiska nivå såklart. Alla har ju också läst och hört om den här med Celeste Amarillo i den här senaten i Paraguay. Som, ja. Exakt, som var ute och skrev totala vidrigheter ännu grövre om Mbappé. Som liksom diade kokosnötter när han var liten och inte var riktigt fransk och så vidare.
Men det kändes ändå som en så perifer politisk figur. Hela grejen med att Rajoy får 28 minuter nu är just att det var deras regeringschef alldeles nyss. Liksom.
Absolut. Nej, men sen har det varit något i Argentina nu. Någon senator möjligen också. Någon sån där, alltså, hyfsat hög politiker ändå från någon provins som varit ute och skrivit om att samma sak där, att det är liksom inte, det finns inga fransmän i det franska laget och Mbappé är vidrig och sådär, vilket har fått franska ambassader i Argentina, vi kommer inte ha någonting med den här regionen att göra, de är inte välkomna på ambassaden, de är inte välkomna i våra möten och så vidare. Det finns ingen plats för rasism i Frankrikes och Argentinas relationer överhuvudtaget.
Det är inte alla argentinska läktarsånger relaterade till det franska landslaget som är alldeles kosher, det är det inte.
Och de sjungs ju här också. Paraguay sjöng exakt den sången som du refererar till, som ju är också oerhört grov, som handlar om att Mbappé, den här Putin Mbappé som har en mamma som är nigeriansk och en pappa som är kamerunare, och att de franska spelarna liksom de är från Angola allihopa, men i passet står det fransman.
Den alltså, sången en rent, som bland annat då Enzo Fernandez blev filmad när han sjöng med jävla gusto efter, var det Copa America-finalen för något år sedan?
Efter Copa America. Den sjösattes väl i Qatar och sen sjöng de där på spelarbussen som nu precis efter Copa America för 2024. Då. Så det finns tydligen plats för rasism i de fransk-argentinska relationerna. Det finns det i de fransk-paraguayanska. Det finns det i de fransk-spanska. Och det där är ju ett stort jävla steg tillbaka, för man kan tycka vad man vill och tänka hur man vill om hur världen ska se ut, men när man börjar prata om de här som apor och afrikaner, alltså franskfödda unga män som är liksom bäst i världen på fotboll, då är det ju en då får vi dra oss med den här skiten ett tag till. Och det är också samma märke på de här franska spelarna som ju alltid har varit, alltså om det är Kyrkondé eller en sån som Dembélé eller framförallt såklart Mbappé, som är ute och pratar om de här frågorna, så var mycket, Mbappé har alltid varit fantastisk i dem, men vad mycket träning de har fått på att behöva stå där och prata de här frågorna och vara så stabila och så stadiga i det. Så att när den här paraguayanska kvinnan senatorn går ut, så är det inte som att Mbappé darrar på hanen eller sätter en enda fot fel. Han vet vilka han har bakom sig, han vet vilka han har emot sig, han vet vad han ska säga och hur han ska säga det. Och de kommer ju aldrig att förlora den där kampen mot lågintelligenta rasister, oavsett om de är senatorer eller före detta premiärministrar.
Jag har sett att de senaste dagarna har det ju börjat dras liksom paralleller mellan det Kylian Mbappé gör med sin idrott och sin verbalitet och det svarta ikoner genom historien har gjort. Och att det är liksom jämförelser som börjar gå till Jesse Owens och Muhammad Ali och Joe Frazier och jag vet inte vad. Och å ena sidan känner man ju app, sakta i backarna. Och å andra sidan, ja, såklart. Varför inte? Om inte för så definitivt nu i ett VM i USA under den politiska tid vi hänvisar till. För det är väl såklart ofrånkomligt med tanke på liksom nationalismens politiska återkomst och den rasism som inte nödvändigtvis följer på detta, men som tyvärr ofta gör det, att en VM-turnering med en fjärdedel av spelarna födda i andra nationer än de representerar, att det kommer generera den typen av åsikter. Det är väl ganska ofrånkomligt, tyvärr. Men det är ju såklart jävla påtagligt nu när, jag menar, i synnerhet under den sista veckan har pratat så mycket om den västeuropeiska världsdominansen av världens största sport. Vad är det som gör att, var det 7 av 8 kvartsfinalister kom från Västeuropa, att vi var ett schweiziskt domslut ifrån och från 4 av 4 semifinalister från Västeuropa? Och det finns ju en massa svar på det såklart, men det viktigaste är väl det som svensk fotbollsrörelse hade beskrivit som så många som möjligt, så länge som möjligt. Ja, men i Västeuropa så får kids chansen att spela fotboll så länge de själva vill, i allt väsentligt. Och det är en jätteskillnad jämfört med många andra delar av världen. En annan stor skillnad är såklart att det är en väldigt resursstark utbildningsmiljö. Så när vissa kids börjar vilja satsa på ett mer strukturerat sätt i tonåren, ja, då finns det resurser som gör att den där satsningen får en riktning. Men sen är det absolut också en väldigt tydlig faktor att de här nationerna som går långt i VM-turneringar är immigrantnationer, och att det märks på fotbollsplanen kanske tydligare än någon annanstans. Och det tror jag väl inte att du hittar någon människa. Det skulle väl inte en sådär hoj eller den där jävla paraguayanskan argumentera emot att det är en styrka på fotbollsplanen. Sen kan man värdera det hur fan man vill, men liksom faktumet är ju någonstans omöjligt att gå emot. Immigration genererar bättre fotboll. Och än en gång, det behöver du inte tycka är världens viktigaste sak, men mångfalden och hungern och ja, den kulturella mixen genererar skickliga fotbollsspelare, skickliga fotbollslag. Det är definitivt en stor del av den här västeuropeiska framgångsekvationen. Men det är ju ändå ganska halsbrytande att gå från dessa faktum till någon typ av rajoy-slutsats. Eftersom att det här franska landslaget är ju absolut multietniskt. Men det är ju mer franskt än något annat jag kan påminna mig. Vad har vi? Vi har väl 20 spelare med invandrarbakgrund i truppen. Och ja, det är mycket. Det är oproportionerligt mycket. Men typ alla är ju födda i Frankrike. Är det 23 av 26 spelare som är födda i Frankrike, uppvuxna i Frankrike. Och av de som inte är det, så är Marcus Thuram och Brice Samba, som ju är fotbollsspelargrabbar, de blev bara födda var nu deras föräldrar råkade befinna sig i sina karriärer. Och det går inte att säga så mycket om, kan jag tycka. Utifrån en fotbollsideologisk situation, då är det väl alltid Michael Olysee som är lite intressant. Mm. För där går det att tycka olika saker. För han gör ju en typ av karriärsval när han väljer Frankrike. Han borde rimligen ha känt starkare för England. Det var där han föddes, det var där han växte upp, det var där han levde. Han har dessutom då en nigeriansk pappa och en fransk-algerisk mamma. Men hans koppling till Frankrike var ju väldigt svag. Utan han bara valde Frankrike för att han var bra nog för att göra det. Och för att han hade feeling. Han gillade Frankrike. Det var sköna lirare liksom. Vilka lirare! Och så kände han väl också att ja, men där finns det den största möjligheten att vinna bucklor och titlar. Och det tycker jag väl att det går att ifrågasätta och diskutera. Vad fan är det rimligt? Ska det vara tillåtet enligt regelverk? Jag går det och stipulera bort det? Det gör det väl förmodligen inte. Men att de här andra pojkarna liksom representera det land och det landslag där de har fötts, där de har vuxit upp, där de har fått till sin fotboll. Vad fan är pro? Alltså, hur kan det vara en diskussion? Och det är inte heller så att den är ny. Alltså, Frankrike, det har alltid varit, så länge vi har spelat internationella mästerskap. Deras första Ballon d'Or-vinnare var Raymond Kopa som kom från jävla gruvorna i Polen. Deras andra var Michel Platini med mor och farföräldrar från Italien. Alltså det har alltid varit så där. Så det är ju svårt att förstå att med Borja Iglesias ord att man fortfarande ska behöva vara kvar i den där skiten. Det var väl klart. Jag vet inte fan. Om inte senare så var vi väl klara med det 98. Så var väl Frankrike klara med det 98. Men här finns det ju, Fredrik, jag tycker är intressant att fundera kring och eventuellt reflektera kring. För det är ju ändå någon sån här historisk, intressant kuriositet som kanske ungefär tangerar det här som vi har pratat om tidigare, att det aldrig är en utländsk förbundskapten som vunnit VM med ett land som inte är sitt eget. Det är väl så att det aldrig har funnits ett multietniskt världsmästarlag som inte kommit från Frankrike. Tyskland 2014 är väl lite up for debate, men de spelar finalen med Boateng som har ghananska rötter, Özil som såklart har turkiska rötter och Klose som ju kom från Polen, även om man uppfattas som väldigt tysk. Men jag vet inte fan vart gränsen går för multietniskt, jag vet inte fan om det passerar. Men annars är det väl Frankrike 98 och Frankrike 2018. Och det är väl de enda lagen. Och hur man än vill vantolka...
Hade vi Khedira också, eller?
Jo, men han spelade inte finalen. Det fanns i truppen. Mustafi var ju med och det var nog ytterligare någon också. Men om du ser på bara liksom världsmästar 11 eller världsmästar 14 eller vad det nu var som deltog i finalen, så var det bara tre. Och just det, att hur man än vill missförstå och vantolka, det här är ingen åsikt. Jag tycker inget om det, men jag tycker ändå att det är ju något att notera att det faktiskt fortfarande är så att vi förmodligen aldrig haft ett multietniskt världsmästarlag som inte kommer från Frankrike.
Det är spännande. Brasilien 58, men det kanske är något annat, jag vet inte.
Ja, det är väl något annat. Slavpojkarna och sådär.
Ja, det kanske inte räknas. Men, och
det kanske det borde. Det kanske det borde.
Ja, kanske. Det är ju så här, alltså, trött sak, och man kanske ändå måste göra det för tydlighetens skull, eftersom du och jag vet, och jag tror att de flesta som någon gång har läst eller lyssnat på oss också förstår, att är det ett argument för eller emot liksom invandring, ett multikulturellt samhälle, att ett fotbollslag blir bra, att fotbollslandslag blir bra, att Frankrike vinner VM eller att... att Sverige spelar med...
Jimmy Åkesson, tycker inte du att Zlatans fyra mål är bra för Sverige? Nej, det är, liksom, det är inte ett speciellt substantiellt argument. Det är,
det är en bild, för att om man accepterar det som ett argument att titta vad toppen det är med ett multikulturellt Frankrike. Det vann ju fotbolls-VM. Ja, men då betyder det att fyra år senare när de strejkar i Knissna så... Eller inte fyra år senare. Bra många år senare. De strejkar 2010.
12 snabba.
De strejkar kristna. 12 snabba år senare. Att det då skulle vara ett argument mot samma sak som de var fantastiska 1998. Och det är det ju inte. Det är däremot en bild av utmaningar, tillgångar, hur ett land ser ut. Och liksom en ingång i en diskussion, om man nu vill ha den på något vis. Men den skiten borde vi också vara färdiga med. Det kan absolut vara en berättelse och massa olika saker, men det är fortfarande en bild. För accepterar man att det är ett argument för fördelarna, ja, men då får man också tugga i sig att det är ett argument för nackdelarna. Och jag tror att någon egentligen vill gå riktigt dit, att det hänger på om man vinner med 1-0 eller förlorar med 1-0, om det är bra eller dåligt.
Men två multietniska fotbollslag möter varandra också.
Ja, vad händer då?
Vägen med det,
ja, vad händer då? Exakt så. Men vad fan, fotboll ska spelas i alla fall mellan de här två lagen. Och var du Hannover?
Nej, det var jag inte. Men jag minns väl hur jag satt i något i alla pressrum och såg matchen, såg Franck Ribéry slå igenom, såg Zinedine Zidane återuppstå, såg honom göra det som ju var det senaste mål Spanien släppte in i ett VM-slutspel fram till det att De Ketelaer stångade in en nick häromdagen. Och med såg ju framförallt liksom ett Spanien som tycktes vara dömda till eviga kvartsfinalförluster när Frankrike vann den här matchen och marscherade vidare till VM-final. Jag får med att du var i samma pressrum, så jag vill påstå att du inte heller var i Hannover.
Jo, det var väl Hannover. Det var absolut Hannover.
Ja, det här är inte säkert. Ja, men det där alltså, men det
är jag är 100% säker på att jag var där. Jo, där är jag 100%. Jag såg Zidane och Ribéry sänka Spanien, där är jag 100% säker.
Fan, jag ska gå till botten med det här.
Ja, det kan du lätt göra. Jag minns framförallt att det var Makelele och Vieira som käkade upp Xavi Iniesta i den matchen. Och det var... Nej, men jag minns också att tonen inför var ju väldigt mycket att nu jäklar, liksom, nu ska vi sänka, nu är Zidanes karriär över.
Det var lite som Danmark-Sverige, Zlatan skulle pensioneras. Liksom.
Exakt så var det. Men Zidane dansade en dans till och det hade någonting att se hans svettiga lycka efteråt, att han trodde nog nästan lite själv också att det var färdigt och över. Men det var det inte. Och den här gången kom ju Spanien. Alltså de har ju liksom inte... Det är ju en sån där anomali att de har inte mötts särskilt mycket ju.
Nej, så känns det ju.
I fotbolls-VM.
Eftersom att vi inte accepterar Nations League heller. Eller vi i alla fall inte kommer ihåg vilka matcher som har spelats där. Då blir det ju inte så mycket kvar.
Mm. Nej, så alltså, väl. Vi har pratat om Arconada-matchen 84 när Frankrike vann EM och Arconada släppte in ett ingenting, ett självmål var det i princip. Annars har det inte varit så mycket. EM 2000 vill jag säga, semi eller möjligen kvart, Jorka F som sänkte dem. Och sådär, ni hörde inte mycket Spanien i alla fall. Och den här gången så kommer ju, om de nog kommer Xavi Iniesta, när Zidane klarade sig 2006.
Jag måste bara skjuta in här. Jag har ju börjat kolla på vad som egentligen hände här. Iniesta spelar ju inte en minut. Så där kan vi, kan vi ta avstamp liksom.
Xavi och Cesc då? Kan det ha varit det?
Det kan det absolut ha varit. De hade väl, jag höll på att säga att de skulle ha Marcos Senna på inne mitt, men han hoppar bara in. De hade Xabi Alonso, Xavi och Fabregas. Så det är ju en mittfältstriangel det också.
Mm. Uppätna av Makelele och Vieira. Är vi rätt där då?
Ja, de spelade ju och Frankrike vinner. Ja. Så det är väl rimligt att gissa.
Ja. Men den här gången, om vi då ska plocka upp Xabi Alonso-temat The Best Midfield in the World, som det sjöngs i Liverpool
Momo
på den tiden.
Var han verkligen en del av The Best Midfield in the World, Momo Sissoko?
We got... Ja, det är tveksamt. Men det var han. Vilka var det mer vi hade?
We got Xabi Alonso and Momo Sissoko and Gerard and Mascherano.
Gerard and Mascherano.
Ja, så var det.
Mascherano, den korrekta uttalet också. Nej, vi gillar. Men nu säger Luis de la Fuente, vi har varit inne på det förut, att de har inte bara bästa mittfältarna i världen, utan alla de, vad är det? Var det fem? Sex bästa i världen?
Sex bästa inne mittfältarna, tre bästa målvakterna. Ja, nej, okej, då har man något att bygga på.
Mm, och då skickar Deschamps ut, ska vi tro då, Tchouameni och vår Rabiot-favorit mot dem där. Uppätna igen, frågetecken.
Ja, det är väl där en stor del av matchen såklart kommer definieras. Jag tror inte den kommer avgöras där, för det är klart att jag förutsätter att Spanien kommer ha mer boll. Att de kommer kunna spela den runt i sina trianglar. Men det tycker jag väl ändå är en skillnad nu, att förr, när faktiskt Iniesta spelade på det mittfältet, då var det så att när de tog det greppet om en match, då var det avslag, då var det utslagsgivande och avgörande. Jag tror att Spanien kan ha 63%, 68% boll imorgon också. Men jag är inte säker på att det avgör matchen i så fall. Det gjorde det fan förr i tiden. Alltså, när Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, när de etablerade det bollinnehavet, då såg de till att det ledde till segrar. Det tycker jag ändå är en nivåskillnad om du jämför med, ja, men en Rodri som inte inte riktigt är Rodri alltjämt. Jag vet att de tycker sig kunna säga att han är, men jag håller inte med. Och ja, Pedri fick inte ens starta senast. Och Dani Olmo är inte en mittfältare. Så ja, uppkäkandet tror jag ju inte kommer bli av. Vare sig från spanskt eller franskt håll. Men där den här typen av matcher så länge avgjordes centralt på mittfältet, så tror jag att den kommer att avgöras på offensiva tredjedelar den här gången. Och det kan låta som en självklart sak att säga, det gör det väl alltid. Men nej, inte Spanien förr. Men Spanien idag, ja, jag tror inte det räcker med bollen i havet. Jag tror att ska Spanien kunna vinna, då måste Lamine Yamal var väl så bra som på sig Mbappé och Dembélé tillsammans. Och det är tufft. Det är tufft. Mm.
Ja, och det såg väl inte, alltså det som var imponerande senast tyckte jag var, han var inte jättebra liksom. Det var en 3 plus match max senast. Men det som imponerar, jag vet att du nämnde det också, är väl att han slutar aldrig. Han var väl 18 år då. Och liksom tappa tre bollar, men bara fattar och axlar den rollen att, ja, men mitt jobb, om jag ska ha en plats i det här laget, så är det för att jag måste fortsätta dribbla, för det är det jag gör, det är det som är mitt raison d'être, för att prata franska, så jag måste göra det, och att göra det också är ju otroligt imponerande när man är så pass ung, att ha den psykiska styrkan och övertygelsen så. Men jag lite kan känna så att saker som Spanien brukar vinna man fotbollsmatcher på, det här bollinnehavet och passningstrianglarna och allt det där, jag kan se att Frankrike neutraliserar det där. Jag kan på samma sätt se att det som Frankrike varit oerhört skickliga på, visst, man tittar på deras front fyra och hur otroliga de är offensivt, men det är också återerövringen som har varit så hysteriskt bra på, och den kommer inte alls få samma betalt för mot Spanien, tror jag, som man har fått förut. Så att så här, vapnen de har tror jag inte kommer att bita riktigt lika mycket som mot andra motståndare.
Ja, kan. Jag hör ju vad du säger, och det är klart att det kommer vara så. Det är lättare att ta bollen av Österrike än av Spanien. Men min farhåga, det är ju ändå att så bra är inte det här spanska landslaget jämfört med sina föregångare. Det går nog att få träff på dem också med ett välorganiserat aktivt pressspel som Frankrike har utvecklat. Så ja, jag hör vad du säger, men jag tror väl kanske inte att det är en lika stark faktor som det kunde vara förr om åren. Jag tror att det går att vinna bollen högt mot detta spanska lag också. Och gör man det, ja, då är inte Laporte och Cubarsí lika outstanding längre. För då måste de göra saker som de har sluppit så här långt in i turneringen.
Mm. Mm. Nej, och det tror jag också problemet blir. Alltså, jag kan ju se att Frankrikes svaghet är, ytterbackarna är inte, det är inte liksom alls på samma nivå som resten av laget. Och ja, de där kanterna, vad finns där? Ja, men där finns Spaniens också starkaste offensiva vapen.
Ja, det är nog singularis du ska prata där, va?
Ja.
Det blir väl inget med Nico Williams, eller? Nej, om du pratar det, den känns, här turneringen. Och det är klart,
det känns inte så.
Det är väl, alltså det är ju de två stora dipparna, nedgångarna jämfört med EM senast. Det är att Rodri inte är bäst i världen längre. Mm. Och att Nico Williams inte längre ser ut att kunna bli det. Och det är två jävla stora kvalitetssänkningar. Sen, jag kommer ju aldrig ge upp på Nico Williams. Jag tror fortfarande att varje gång han kommer ut på planen så vill jag se vad som händer. Men precis just här och nu, juli 2026, då känns det inte som att han kan ge det Spanien behöver.
Nej, och då står man med deras bakfyra. Man står med framförallt kanske Cubarsí och Laporte som ska spela mot den här enorma franska slagstyrkan framåt. Och jag har ju gått igenom VM med känslan av varenda match att det går inte att slå Frankrike. Och jag tror ju inte att det går att slå dem på deras nationaldag heller.
Ja, nej, jag tror kanske inte nationaldagen är ett så starkt vägande skäl. Men visst, det är klart den ska adderas eftersom att vi är de som vi är. Ja, det är inte omöjligt. Det är inte så att den här matchen bara kan sluta på ett sätt. Men förhandsfavorit, såklart, det är Frankrike.
Mm. Så är det med det. Och då har en timme gått. Och här i centrala New York är det...
Centrala New York?
Här är det fransk nationaldag, bara så du vet.
Ja, jävlar. Det är dygn som kommer och dygn som går.
I det bohemiska Dallas.
det kokar inte utanför fönstret. Det gör det inte. Det verkar ganska stillsamt när vi närmar oss midnatt här också. Men vad fan, när vi vaknar så är det VM-semifinaldag. Och den kommer ge oss saker som vi kommer komma ihåg. Så mycket vet vi.
Så mycket vet vi. Vi känner vibbarna och vi går på match. Eller i alla fall du, gå på match. Jag återkommer med en rapport. Ja. Och sen så snart går på match tillsammans. Men det är en historia för en annan dag.
Imorgon är en annan dag som Tommy Nilsson kanske skaldade.
Nej, Christer Björkman va?
Okej. Ja, det. Jag ska inte säga saksamma, men jag säger saksamma och så stänger vi ner.
Demain, il y a un autre jour. Hej då!
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.